Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkommen hit, Emilia Depore. Säger man Depore?
Nej, men det här, det är helt okej att du säger Depore, för det är ju det logiska. Men det, man säger faktiskt Deporett.
Jag kör igen. Ja. Välkommen hit, Emilia Deporett.
Det var rätt.
Det är snyggare. Ja. Ja. Det är mycket snyggare. Ja.
Mm-hmm. Tack. Jag är väldigt, alltså, jag säger ibland det när jag blev väldigt arg på min man, så jag säger, han gav mig i alla fall namnet. Ja. Tack!
Och det tänker jag behålla, vad som än händer.
Vad som än händer. Namnet lämnar jag inte.
Ja. För de av våra poddkompisar som inte känner till dig, hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är en mångsysslare, har ett förflutet i musiken.
Du är sångerska.
Ja, precis, sångerska. Det är väldigt svårt när man säger att jag är sångerska, för jag känner mig inte som en sångerska idag. Men jag sjöng från, jag kunde prata i stort sett, eller innan jag kunde prata, ABBA-klyschan ni vet. Och bestämde mig tidigt för att jag ville ha en musikkarriär, bli sångerska. Och jobbade med det fram tills jag fick mitt första barn, Elektra. Och där så var jag väldigt trött på hela musikbranschen och hade redan liksom hittats kärleken till modet som artist. Så då bestämde jag mig för att nej, man kan lägga saker och ting på hyllan och pausa, och man kan också testa nya saker. För det har alltid varit en drivkraft hos mig att jag vill utmana mig själv, och när jag ser att jag står still så måste jag gå vidare. Så där och då tog jag tag i hela mitt intresse för mode och tänkte, hur ska jag kunna jobba med det här på ett vettigt och bra sätt och göra det här till ett yrke? Och på den vägen är det. Så idag så jobbar jag med Nyhetsmorgon och pratar mode där sedan en här massa år tillbaka, och föreläser, poddar med min kollega Ebba Kleberg från Sydow i Säker stilpodden, och har massa roliga projekt.
Så coolt. Mm. Och hjälper många människor också att se bättre ut, bättre låter, men alltså hitta sin stil.
Ja, men
alltså,
precis.
Så tänker jag att du kan hjälpa dem att uttrycka sig med sina kläder.
Ja, och det tror jag också väldigt knutet till mig som artist och min liksom gamla karriär, att det var ett sätt för mig att förstärka musiken genom kläderna. Och idag när jag har fått ynnesten att få jobba med det här, fått jobba med fantastiska kvinnor, inte bara min kära kollega Ebba, men andra kvinnor som jag har mött, så har det varit så spännande att se vad som händer när man hittar självförtroendet i stilen. Det behöver inte vara att man ska helt plötsligt bli en modeikon, utan att bara känna så här, jag trivs i det här, jag trivs i min t-shirt och mina jeans, eller jag älskar att bära min leopardklänning, det är mitt statement. Det behöver inte vara så konstigt egentligen, men att bara känna sig trygg i det, så man kan fokusera på allt annat i livet. Det är väldigt skönt.
Men du hjälper människor att hitta sin egen stil.
Mm.
Person för person.
Ja, nu jobbar ju inte jag som stylist. Nej. Jag har haft några stylistuppdrag som jag har haft väldigt kul med, och fantastiska kvinnor som jag har fått hjälpa. Men jag,
varav en säger jag redan nu är Alice Bakunke. Ja. Du gjorde henne magisk.
Mm. Hon är fantastisk. Men hon gjorde sig själv magisk, så hon var liksom en väldigt tacksam person att få jobba med.
För fast hon upplever ju att det var du som verkligen hjälpte. Hon är jättestolt.
Det är väldigt snabbt. Men jag tror att det handlar om att förenkla. Det är inte så konstigt. utan mode ska vara lustfyllt, det ska vara roligt och framförallt så ska mode vara bekvämt. Så att jag är väldigt noga med det alltid, att så här, det ska sitta bra, det ska kännas skönt och förstås vara skitsnyggt. Mm. Det är inte alltid lätt, men när man väl hittar det där sättet att ändå hitta stilen, att när ni sticker iväg och har någon maxad föreläsning och man vet hur viktigt det är i vissa lägen i livet att känna sig rätt. Mm. Och jag tror att vi underskattar det lite grann. Och jag försöker säga ibland, jag hamnar på någon middag med någon sån här äldre man från typ näringslivet som bara, mode, vad är det för någonting? Så där lite. Och det är ju bara att ta på sig en kostym. Lite så. Då är jag så här, nej men vet du vad det gör när du känner att den där kostymen sitter riktigt bra? När slipsen sitter, den ska, ja men det är sant sen då. Det är ju skönt liksom när det sitter bra. Jag tror att också vi kvinnor har en annan förhållande till kläder än vad män faktiskt har på ett sätt. Jag tror att vi tänker lite mer. Vi känner lite mer i våra kläder.
Jag tror att både jag och Yvonne är lite tysta nu. Av nästan på typ gränsen till skam. Ja. Ja. Och det är så här, jag pratar för dig också, ja,
du
nu
kan,
Yvonne.
Här kan du dra in mig faktiskt.
Vi är så jävla lata och dåliga på det här.
Ja.
Alltså, ja men det är vi. Och det är inget vi behöver låtsas om att det är på något annat sätt. Yvonne kör basic. Det är svart.
Alltså du har ju träffat mig på gången. Har du sett mig något annat än svart? Nej, och Mia sa en gång, nu kommer ju Emilia, du får skärpa dig lite.
Ja,
du har korta byxor och så har du sandaler.
Ja, hon hade alltså, lite för korta byxor. Precis, lite för korta byxor. Några fula strumpor. Ja. Och sen såna här terapeutsandaler. Och då kände jag visste att det var du som skulle komma och ringa på dörren. Och då sa jag till henne, jag bara, allvarligt du var. Ja. Alltså, ser du hur det ser ut? Alltså, sätt på dig på jobbet i alla fall. Så det verkar lite sporty.
Fast vet du, det roliga med det här är, på samma sätt som jag tror att när jag kommer in till dig, Yvonne, och prata med dig, då ser du liksom det som är jag. Jag tror inte du riktigt tänker på kläderna. Och det är lite så som jag också tycker att kläder ska vara. För jag vet att du trivs i de där kläderna. Du trivs när du sitter i dina sköna, också faktiskt väldigt snygga yoga-leggings. Och kanske den här lilla vita strumpan. Och de där härliga sandalerna. Men du trivs ju ändå i det. Det är ju ingenting som du känner så här, jag känner mig fel nu. Jag känner ändå att du är trygg i din stil.
Ja, och det stämmer. För att sitta där är det skönt. Så. Men jag måste säga att jag lägger märke till när du kommer.
Ja.
För det är alltid det där som är spännande att titta på. Mm. Du har alltid någonting.
Mm.
Och jag brukar tänka så här, hur fick hon ihop det där med det där?
Mm.
Alltså så. Ja, nej, men för att det är fascinerande, för din helt egen gåva. Jag har den inte. Nej, jag kan se på andra, men jag har den inte.
Det är lite som en berättelse.
Ja.
Alltså är det mer som att du... Vi får liksom mer. Vi är såhär, vad fint och så. Ja, men jag håller med.
Mm. Men jag och du, Mia, du är ju alltid så lycklig med dina färger.
Ja,
men där kan jag säga också som när du säger att du känner dig... Alltså jag vet ju, jag har ju stått mycket på scen.
Mm.
Och jag vet ju att det måste sitta bekvämt. Ja. Det är min viktigaste.
Mm.
Så att det måste sitta bekvämt. Jag gör ju mycket kroppsspråk och grimaser och hoppar runt. Så att för mig är det mycket så här praktiskt. Det måste vara ett material som inte svettas för mycket under armen. Jag får inte ha för högt upp i halsen. För då står jag och håller i den. Nu står jag och gestikulerar det här. För då liksom fastnar jag i sådana. Jag har ju tics liksom. Så att det blir väldigt praktiskt och funktionellt och användbart. Och jag är ledig, så att jag ser ju säker ut. Mm. Men det skulle ju inte vara bortkastat att investera i en träff med någon som kunde säga...
Men det är precis som det ni gör i ert yrke. Det är, jag säger samma sak med stilen, att den utvecklas ju och vi måste utmana oss själva i livet i stort och smått. Och stilen är också viktig att utmana. Så att, det är ju lite sådär, jag är inte heller helt nöjd alltid med min stil. Och känner att nu får jag ta ett nytt krafttag här. Nu vill jag ha en ny strategi. Så att det är någonting som är... Och det är därför jag tror att många som då gillar mode tycker att det är kul.
Mm.
För att det är alltid en resa någonstans. En
men det är ett sätt också att berätta något utan att prata. Mm. Alltså man förmedlar ju någonting. Man kan ju förmedla hur man känner sig. Eller typ håll dig undan eller kom hit. Alltså det finns ju mycket. Men jag tänker då för våra poddkompisar. Ni har sagt det. Du har sagt när Emilia kommer hit så har du Yvonne och du sagt. Så att vi kan väl avslöja det. För det är ju ingen hemlighet
Nej,
med dig.
Att jag är jättestolt.
Ja, att du går i coaching hos Yvonne.
Ja, fantastiskt. Jag brukar säga så här. Det är bland det bästa som hänt i mitt liv på riktigt. Och det säger jag inte bara för att jag sitter här i denna intervjustol. Men det har jag sagt till så många människor. Jag har sagt till min podd. Jag har verkligen är otroligt tacksam faktiskt. När man hittar rätt, för ja, det är det
handlar
om. Precis,
det handlar om det, det är relation. Men jag tänker då att de som lyssnar kanske nu undrar så här, men vad gör ni då? Mm. Alltså inte utifrån att jag och Yvonne berättar det, utan att du då berättar det utifrån ditt perspektiv. Hur, liksom, vad har det gett dig?
Ja, oj, hur lång tid har vi på oss? Ja, nej, men jag blev faktiskt rekommenderad av en väldigt nära vän till mig, för att jag var i ett läge då jag kände att jag älskar mitt jobb, jag jobbar jämt, jag är en sån här yes man som bara säger ja till allt som jag tycker är kul, och så hamnar man väldigt liksom skede i livet när allting snurrar på väldigt, väldigt snabbt. Man har småbarn, en underbar man som är från liksom en annan kultur som vill ha liksom en kvinna som är närvarande. Och jag bara kände så här, shit, jag kan inte leverera längre. Och då så bara ringde jag till min kompis som är klok som en bok och bara, hjälp mig, jag vet inte vem ska jag snacka med. Hon bara, det finns bara en som du kommer verkligen klicka med, jag vet det. Och på lite sådär darrande ben klev jag in här hos er och tänkte så här, shit, kommer det här funka? Kommer jag våga öppna upp mig och kommer jag våga släppa perfektionism? Men jag vågar liksom visa att jag faktiskt också är sårbar. För det är ju det som jag också älskar med den här konceptet med den här podden. Att det är så jävla tufft att erkänna det faktiskt. Framförallt i en värld som jag lever i, när det handlar väldigt mycket om yta. Men du fick verkligen mig göra det, Yvonne. Det var din magi någonstans som jag tror att ni också förmedlar i allt det ni gör. Att sådär våga vara där man är faktiskt. Och annars så tror jag inte det funkar att gå och snacka med en terapeut eller coach eller så. Det vet ju ni såklart. Men så att det som har gett mig är att jag någonstans fick ta reda på saker och ting själv. Du guidade mig. Det var som att jag fick ha en person att hålla i handen. Som bara, vi har liksom steg för steg så jag kommit på saker. Och det hade jag aldrig kunnat komma på själv. För att det var någonstans genom våra samtal som de här grejerna fått sådär ha-upplevelser. Jag har liksom verkligen skuttat härifrån och känt mig några kilo lättare mentalt faktiskt. Så det är så jävla häftigt. Jag känner bara att det här kan man ju aldrig sluta med faktiskt. Så nu är det mer så att jag går och säger till alla att de måste gå och prata. Och det är ju sånt där som man har fått höra väldigt mycket. Men jag tror att man fattar inte det förrän man träffar rätt människa.
Och då tänker jag på just det här, jag blir alldeles så här, jag får gåshud när du berättar. Så. Och då är det ju så här verkligen, för vi pratade lite innan.
Mm.
Det är så många man kan se så här, ah, den skulle kanske kunna göra så här. Och den har möjlighet att göra så där. Och då pratar vi just om det här med att vi jobbar ju bara med de som vill.
Mm.
Inte alltid de som behöver. För man måste ha någon som man jobbar tillsammans med.
Mm.
Så att det är lite så här att du vet, när du till exempel kommer så är det ju så här att den här magin du pratar om, den skapar vi ju tillsammans. Just den här villigheten och det du säger, att våga vara sårbar.
Mm.
Alltså det är så otroligt modigt att våga jobba med sig själv. Och då är det inte bara faktiskt för att jag vill vara ödmjuk, utan det är verkligen så. Jag blir inte bättre än den jag jobbar med.
Nej.
Nej. Så är det.
Fast du är jävligt bra.
Ja, alltså, ja, alltså så jag kan mitt jobb, annars skulle jag inte göra det.
Sjukt bra.
Det hade inte varit okej.
Ja. Ja. Men hur gör ni när... För mitt, jag tänker mig så här, det är ju inte lätt att öppna upp. Jag har gått och pratat med andra och inte alls vågat öppna upp. Så att jag måste verkligen säga att det här är väldigt mycket kopplat till dig, Yvonne.
Mm.
Men vad gör ni då när det kommer personer? Kan man locka fram det här hos folk? Och hur gör man det?
Mm. Vill du börja, Yvonne? Ja, alltså så här, jag tänker faktiskt här, om vi tar en liten repa tillbaka till när vi startade. Du startade först och så kom jag.
Mm. Och det är så 20 år sedan.
Ja, precis. Precis i början av 2000-talet. Och då var det ju just det här med också det här med coachning som blev stort. Och då var det så att man aldrig fick prata om sig själv. Man skulle bara bolla tillbaka hela tiden. Man skulle aldrig blanda in sig själv. Och då kände vi att det blir jättekonstigt. För att vi vill ha ett samtal. För det är det som öppnar upp. Så vad vi gör också, det är att öppna och berätta om oss själva. Så det är inte någon som sitter och bara talar om för någon annan vad den ska göra. Utan vi bjuder mycket på oss själva. Erfarenheter och våra... Alltså allting från, det är olika vad som passar. Det kan vara historier, det kan vara från sitt egna liv eller andra saker.
Ja, precis. För att vi, det vi gör är ju, det vi är skickliga på, både jag och Yvonne, det är ju att läsa av människor. Mm. Vi ser väldigt mycket väldigt snabbt. Mm. Vilket gör att vi vet, man märker så här, det här är en person med jättemycket skam. Mm. Ett sätt att då möta det är att bjuda på något eget. Mm. Som de flesta känner skam över, utan att göra en sak av det. Man kan avdramatisera det ganska tidigt. Men gud, hej, vad kul att du är här. Ja, men, och så bara så här, jag tänkte jag ska berätta lite. Och då vet vi att vi känner av, är det skam? Ja, men då tar man en sån
hur
historia.
Hur känner man det? Det här är det som är så häftigt. Hur
det
kan
tror
läsa
jag är
det?
Precis samma sak som du inte kan svara på. Varför du vet att ett mönster hänger. Det är som att...
En intuition?
Ja, här kan inte jag svara. Ja,
det är underbart.
Ja. Vad heter det?
Det är så, jag älskar den här frågan.
Ja.
För det här är just det här att både jag och Mia, vi jobbar ju så otroligt mycket och vi bara gör.
Mm.
Alltså vi analyserar jättemycket med oss själva, men det är också väldigt mycket att göra utan att tänka för mycket.
Mm.
Man behöver tona in på personen. Man tar inte över dens känslor. Då gör det att man mera blir fokuserad på den andra. Och då kan man inte alltid berätta exakt vad man gör just då.
Och vad vi framförallt gör, tror jag, förutom att vi då båda har talang. Mm. Vad vi också gör är att vi alltid är helt rena. Alltså, vi är så trygga i oss själva så vi sitter inte med något eget. Utan tiden står still.
Mm.
Är du helt trygg och inte tänker på hur tröjan satt eller om du är svettig under armen eller vad du ska göra efteråt. Så att vi har ju liksom tekniker för att skapa total närvaro.
Mm.
Och är du helt landad, då liksom finns allt där som svar.
Mm.
Och sen ibland kan det ju vara så att man inte är riktigt säker. Men då ställer man en fråga så märker man det.
Ja.
Eller kommer med ett påstående eller är mjuk. Mm. Och sen är det ju vissa som behöver få börja prata själva på direkten.
Ja.
Och någon annan som har lite längre sträcka. Och det är det som också är kul med vårt jobb. Att det är väldigt olika. Och sen är det någon som är jättearg som kommer. Och de kan ju vara jätteunderhållande. Det är ju opraktiskt för dem att vara så arga hela tiden. Men man behöver ju inte undra där hur det ligger till. För då har man ju allt framme. Utan där är det mot mer de som är liksom inåt. Där kan man hålla på lite längre.
Och jag tror också några grundstenar är verkligen så här... Både jag och Mia har ju jobbat med den här värdegrunden. Att vi vill hjälpa till. Så det var ju därför vi inte bara ville vara... Då sa vi, nej men då är vi vägledare. Vi visste inte riktigt vad det var. Men då blev det det. För vi vill jobba både med metod, träffas och på ett coachande förhållningssätt.
Mm.
Men inte bara coacher fick vi vara då, faktiskt. Nu får vi vara det.
Mm. Ja, nu fryser vi alla, nu gör vi som vi vill.
Precis, precis. Men just det här med värderingsstyrt... Vi hjälps åt, vi jobbar tillsammans, vi ska någonstans. Det tror jag gör att människor blir trygga när de kommer.
Mm.
Och sen också så här, jag ser till att vara jävligt duktig på det jag gör. Och tala om att min ambition är att hjälpa personen som kommer också.
Mm.
Att det inte handlar om en själv. Det här är någonting vi gör, vi ska någonstans. Och att det är det som är, att man får någonting och hålla fast vid.
Sen har vi ju metod som vi bygger allt på. Den har vi ju med oss och den behärskar vi ju båda så väl. Så att det är inte alltid alla riktigt förstår vart vi är på väg.
Nej.
Men vi vet
det. Ni har en plan.
Vi har en plan. Mm. Vi vet. Alltså, som regel så tittar man på irritationer inom rädslor.
Mm.
Men där kan det också finnas undantagsfall. Att det är någon man väljer att göra annorlunda. Men oftast har vi den här metoden. Men det är som att dansa, brukar jag säga. Det finns bara där. Det är bara där. Och det är framför allt väldigt, väldigt kul.
Mm.
Jag kan ju säga så här då. Om jag får säga hur det var att träffa dig då. Så kanske det blir lite lättare.
Och fy vad läskigt.
Ja, faktiskt, faktiskt. Så vi får se. Men så här, när du kom, när jag träffade dig, så var mina reflektioner till att börja med, för där gäller det att vara rätt snabb, det är så här att du är jättevass och du är snabb och du har mycket tankar och du är på väg någonstans och du är bra på att producera. Och vad jag kände direkt, det var hon behöver få prata, hon behöver få berätta.
Mm.
För du skulle lätt kunna ta över och missa att berätta om dig själv. För att du är inte speciellt självupptagen. Faktiskt inte.
Nej.
Och då är det så här. Och det behöver man kunna se. Att så här, det är din tid nu. Du behöver få berätta. Du behöver få prata.
Så du behövde hjälpa Emilia att berätta om sig själv. Det är ju inte så vanligt.
Nej, och just så här, att för att annars så skulle det vara så här att Emilia kan väldigt lätt vara väldigt så här mysigt trevlig, skapa en härlig stämning. Och det kan hon göra fast hon har kommit till mig som det är min skyldighet att jobba. Ja. Men jag skulle kunna slippa nästan jobba en timme. Så att då, den saken. Så att man möter varandra.
Och då ställde och då du jag, tidigt frågor.
Ja, frågor. Och lyssnade hela vägen utan att hoppa in. Mm. Det är den som är viktig.
Det glömmer vissa i vår roll. Använda tystnaden. Ja. De har för bråttom. Mm.
För ibland kommer svaret i slutet på en mening. För man bollar samtidigt som man tänker. Mm. Då får jag fram informationen. Vad kan jag hjälpa dig med? Och ser också väldigt snabbt vad som redan fungerar. Mm. Och fungerar jättebra. Mm. Och det är viktigt. Att vi ska inte innehålla på där det redan fungerar.
Nej.
Det ska vi bara stärka och ta med. Mm. Så det är också så här. Så att jag ska säga att vårt jobb är verkligen att lyssna.
Mm. Ja, och jag tror att om man ska jämföra det, om vi hade varit personliga tränare och jobbade fysiskt, då hade det varit helt naturligt att om det kom en ny klient som är jättestark i benen, eller när man spelar fotboll, då kanske vi inte måste börja där. Nej. Då kan vi väl titta lite, hur mår armarna? Så att det handlar om den lyhördheten.
Precis, och ibland jobbar vi lite extra ben för att personen behöver känna sig bra och bara, shit, det här har jag. Mm. Just det, det är lite så.
Men det som var så coolt tycker jag i mitt första möte med dig var att jag kände direkt att jag fick ut någonting av det. Ni vet känslan, man går kanske Peter, alltså vem man än vänder sig till för att någonstans bli bättre på någonting, så kan man ibland känna att det är en liten uppstart, en liten uppförsbacke och sen kommer man dit som kommer rätt. Men jag kände det med dig från första vår första timme som vi hade tillsammans. Mm. Och det har att göra dels med att jag kände ett förtroende och att jag vågade vara mig själv. Alltså jag berättade saker för dig som jag inte berättat för någon annan då, som man skäms över. Och det kan vara små grejer, men ändå som har gnagat sig fast någonstans. Mm. Och så kände jag också att det var okej att jag kom till dig. För jag tror man lever i en tid då jag också verkligen uppskattar och är så tacksam för att jag har ett väldigt, väldigt bra liv. Jag har inte någon traumatisk barndom att blicka tillbaka till. Jag har inte ett beroende. Jag har inte upplevt det ni har gått igenom, till exempel. Och då kan jag alltid känna så här, vadå, jag får bara skärpa till mig. Jag har ju ingenting att klaga på. Alltså, allting är toppen, verkligen. Och jag har också blivit, tror jag, uppfostrad så att alltid tänka positivt. Man vänder alltid det negativa till det positiva. Så jag har nästan känt lite att det har varit lite knäppt och fel att jag ska gå och tala med någon. För det är ju så många andra som behöver den tiden. Alltså jag vet inte vad jag vill komma i det här. Men någonstans så har jag känt att jag inte är riktigt sådär värdig att gå till en coach. Mm. För att jag har, vad kommer den coachen tycka om mig som ändå har ett bra och hälsosamt hyfsat liv? Så.
Och det där.
Är det en konstig tanke?
Eller? Nej, det där är jättebra. För det där stöter vi på
hela tiden. Jag är jätteglad att du tog upp det här. För att det är just det här att känna att jag borde någonting för att jag minsann har det så bra. Mm. Det är ju ett fängelse.
Ja.
Alltså att hindra sig själv från att blomma ut. Att hindra sig själv. Och det blir också som att det är någon tävling. Mm. Är du med? Som att det är också så här, du får inte. Eller, alltså för sorg är alltid sorg, oavsett om man förlorade ett husdjur eller sin... Alltså, det är mer dramatiskt kanske om man förlorar det man... Men känslan av sorg eller känslan av egen tvivel eller, så här, eller vad det nu än kan vara. Mm. Och plus att så här, självledarskap är ju en kompetens, det är ju färskvara. På samma sätt som fysisk kondition är det. Och ingen skulle ju någonsin tycka att någon människa inte har rätt att gå till en personlig tränare, oavsett om det är på elitnivå eller på korpen. Exakt. Så har vi alla rätt till det. Fast när det gäller då det här så är det på något sätt, och det där är så viktigt. Jag tror att jättemånga som lyssnade nu känner igen sig i det, för vi har mött det jätteofta. Och därför är vi nog bra på att skapa att det är det mest självklara i världen. Mm. Och att vi också, det är därför vi säger att så här, vi jobbar med de som vill utvecklas.
Mm, precis.
Man behöver inte ens förstå vad det är riktigt man vill, utan då lär vi ut metoder för självledarskap och så kommer det visa sig.
Mm.
Vad är det som du behöver träna mest? Mm. Eller vad är det du känner igen? Eller vilka känslor? Eller vad är det? Mm. Så skulle jag säga.
En effekt då av hela, vi hade ju en vår tillsammans och så liksom allt det här landade lite. Så jag gick hos dig ett år ungefär. Men efter ett par månader så började jag känna att jag var så jävla arg. Kom ihåg att jag tog upp det med dig. Och att det, min man då, som, han är väldigt sådär uttrycksfull. Han är fransman och uppvuxen i en familj och en kultur där man verkligen så här, när man vill någonting, då skriker man det. Då säger man inte det bara helt vanligt sådär, som vi svenskar gör, utan det är liksom stora känslor. Och det här händer ju på offentliga platser och så vidare. Och jag tycker ibland att det är så här, lite jobbigt. Bara, kan du tagga ner, du kan säga det med normal röst, du är snart 50 år gammal. Nej, men det går ju inte riktigt hem. Men då har jag ju helt behövt balansera det här då själv. Så att jag är ju den här ganska coola personen som bara mellan barn alltid liksom medlat och sådär i min familj. Och medlar ju såklart då mellan barnen och mannen och sådär väldigt ofta också. Men helt plötsligt så lockar då det här samtalen som du och jag har, coaching, självledarskapen, fram en riktig lejoninna i mig själv. Jag är också lejon. Och vad så jävla härligt. Och jag står i ett tillfälle på min cykel på Nybroplan i full rusning en fredag där det är folk överallt. Och har ett samtal med min man på telefon och blir så arg på honom, helt ohämmat. Alltså det är verkligen inte befogat att det blir så här. Och skriker allt vad jag kan. You motherfucker. Alltså jag har aldrig skrikit någonting så högt i hela mitt liv. Och det var som att jag bara, det var som att jag födde barn. Det var så jävla skönt. Och, bara, och jag sa det så många gånger. Och sen så hör jag, för att jag har ju liksom också lagt telefonen i min hand för att jag skriker så högt. Och sen så när jag tar tillbaka telefonen så bara, shit, det är sjukt. Jag har också en rosa cykel som det står säker stil på. Så det var så här, lite dålig reklam för mitt eget brand. Men vad fan. Och då såklart gapskrattade min man på andra linjer, för han tyckte att det här var absolut det roligaste han någonsin varit med under vårt 17-åriga förhållande. Uh-huh. Men det var skönt.
Och befriande.
Ja, men, och det är ju säkert någonting i den processen som jag har gått igenom. Att jag har varit så arg.
Och också ta den här rollen av att medla, för det förväntas man göra. Därför att, du vet, vi höjer inte rösten och gapar inte lika mycket här. Nej. De flesta. Mm. Så hur uppfattas, alltså det är så många saker som man håller på att ta hänsyn till. Alltså, för det finns ju något väldigt befriande i så som han har växt upp. Det är ingen som behöver undra.
Nej.
Nej, vi ser och hör vad de tycker. Det är inte något att behöva försöka så här, läsa mellan några rader. Nej. Utan det är där, det är öppet. Det finns ju liksom.
Sen är det så bra, för att vi tar ju olika roller. Mm. Alltså det spelar ingen roll om det är en grupp på arbetet eller om det är i vår relation. Så vi hoppar ju in med de egenskaperna vi har. Mm. Och han har lite så här, men lite grundpatent på det där med humör. Så att det är helt underbart att du hoppar in och bara, men jag kan också ha humör. Ja. Så att det ger ju en annan balans, faktiskt.
Men det sjuka är det då, att då som kvinna, då börjar jag tänka så här, gud, det måste vara förklimakteriet jag är i. Det var liksom min första tanke. Så jag började ju researcha, bara, är jag liksom på väg in i klimakteriet här nu? Det är ju det. Det är ju det. Det här är ju liksom inte någonting annat än att jag är på väg in. Och så kom jag på att så var det ju inte. Jag var ju bara arg. Och det behövde få komma ut.
Men det här är ju jätteintressant. Att det är så lätt att tänka någonting är fel på mig. Och att det är klimakteriet. Mm. Och det är liksom,
när det egentligen är ett kvitto på utveckling. Ja. För att det visar ju så här att den här höga kraven på sig själv, att i alla situationer vara så här, den kloka, pedagogisk, svara rätt, balansera upp och bara kände så här, fuck it. Mm. Och verkligen så här, nu räcker det. Det är ju utveckling. Mm. Att verkligen bara, nu räcker det. Och hans reaktion visar ju också att han har nog längtat i 17 år efter det här.
Jag höll för sig på att slå ihjäl en, eller så sänder den i köksdörr när jag var gravid. Så att, han har ju sett att den finns där.
Den finns där, ja.
Det har varit bara under vissa väldigt hormoniella faser. Så det var därför jag tänkte, graviditet, jag var en galning. Okej, klimakteriet.
Och nu vill vi bara förtydliga nu för någon som lyssnar. Att det är inte så att vi är för att man ska då skrika allt vad man kan till vem som helst. Men det är ju det här som är också viktigt med självledarskap. Att det är ju så ibland att vi kanske träffar någon som är väldigt högljudd och som kanske hela tiden har temperament. Mm. Och som lite nästan aggressivitet. Så. Vi hade ju Ola Rapace i några avsnitt. Mm. Till honom skulle vi inte säga, det är jättebra om du tappar det. Nej. Och gapar lite. Utan i hans fall är det precis tvärtom.
Ja, alltså, precis.
Reflexen är nu att gapa. Mm. Så vad är att vara mer sårbar? Ja.
Vad gör man då? Vad ska jag säga till min man då, som också reflexen är att gapa lite alla Ola Rapace kanske då?
Ja.
Eller nej, jag vet inte om jag känner inte Ola. Men alltså,
svårast är ju alltid att vi vill gärna säga till. Mm. Så, det är inte alltid våra partners lyssnar. Men om vi nu fick säga och ge ett råd, då är det väl lite det som faktiskt Mia säger. Att försöka hitta den där lilla dispensen, den där lilla fönstret, så att han hinner tänka efter innan han börjar skrika. Och hittar kanske ett annat sätt att hantera det ibland. Mm. Och kanske innan alla de där känslorna kommer. Eller kapar det lite snabbare. Mm.
Mm. Ja, att man kan bestämma sig för att så här, okej, okay, jag ska försöka 3 gånger att inte bara reagera, utan att, att liksom träna mig i att så här, och se det lite som att jag ska se vad som händer om jag inte bara låter det flyga rakt ut som jag vill så här, utan bara liksom vara kvar i. Och sen är det lite olika på att vi inte kan svara så exakt. Det beror lite på när det här sker och vad det är som händer. För då kan vi knyta an det till händelser eller personer eller reflexer. Så då kan vi hjälpa dem med mer information. Men om man ska prata allmänt så handlar det om att få en förståelse för vilka situationer och relationer och kanske konflikter som skapar det här. Och se, vad handlar det om hos mig själv? Vad är det hos mig själv som skapar den här reaktionen? Vad hos mig är hotat? Har du fått så pass mycket information, då blir det mer spännande. Så istället då för att liksom bara skjuta tillbaka, så kan du fråga dig själv, vad handlar det här om hos mig? Vilka känslor väckte det? Och så kan du välja en annan reaktion.
Just det. Men så tricket är att tänka till egentligen innan man...
Tricket är att lära sig lite mer om sig själv först, så man hinner tänka till.
Ja, och träna in ett annat sätt. Så om vi tar utifrån dig, så är det ju så att, att medla är en liksom, nästan som en kompetens du har. Det är i sig inte fel, för det är ju du. Men däremot att det ibland tar över. För att det är det som kommer lättast för dig.
Just det.
Då får du träna in att säga, när du, och lära dig känna igen när det kommer en känsla som inte ska försvinna i medling. Utan ska ut liksom.
Och säkert på samma sätt, nu vet inte jag, men jag kan tänka mig att du har gått in och medlat då, du, eller du sa ju det, mellan han och dina barn ibland. Din utmaning är att träna på att inte ge dem den medlingen bara för att du ser att den skulle passa in. Utan att låta dem ta hand om det själva.
Och se vad som händer.
Och se vad som händer. Precis. Så på samma sätt är att välja att se.
Det är klokt.
Ja. Så att, så att det handlar
för det är ju
om
en
där.
Instinkt som mamma att man är sådär. Röd, du vet, det kan vara små grejer. Men,
Hörrni, apropå mamma då, så har jag vi har fått en fråga. Ja, och jag vill, och då är, det handlar om föräldraskap. Så nu passar den jättebra. Så du får väldigt gärna vara med i det här. Vi tycker det är så kul.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då ska vi se här. Jag har en fråga eller ämne som jag skulle bli glad om ni tog upp. Det handlar just om föräldraskap. Moderskapet kommer inte så naturligt för mig. Och jag har arbetat mycket med min syn på det. Jag har läst hyllmeter om ämnet och ändå hamnar jag fel hela tiden. Mina förväntningar på både mig själv och barnen är ofta orimliga. Jag älskar mina barn och tar hand om dem, men jag har svårt att vara med dem. Jag tycker att det är så tråkigt att vara med och leka i parken. Jag har även jobbat mycket med mitt egna självledarskap och kommit till flera insikter. En av de bästa verktygen som jag har kommit över, det är reflektionsmetoden. Tusen tack för den, står det. Min fråga gäller hur jag ska reflektera över de utmaningar som jag har med föräldraskapet. Jag vet att de är barn. De är 4 och 8 år gamla. De är outvecklade. De är dramatiska och känsliga. Ändå blir jag kränkt och ledsen av att de inte äter upp maten jag lagat. Jag blir kränkt när de har bråkat, tjafsar eller bara beter sig. Ofta när jag reflekterar på kvällen så landar jag i att jag har överreagerat i någon situation. Att jag har varit intolerant eller liknande. Ofta på grund av stress eller trötthet. Hur ska jag resonera kring de här situationerna? Vad är det som är hotat? Är det mitt sinne eller min egen tid? Och vad är lärdomen? De är ju barn. Ska jag bara acceptera och stå ut? Hur kan jag utveckla min reflektionsteknik kring det här? Och hur slutar jag att ta åt mig? Jag tänker att det är skillnad på hur man kan ta sig an det när det handlar om barn och föräldraskap. Det är ju så tajt och oundvikligt. I relation till en vuxen person så känns det tydligare hur jag ska förhålla mig. Tusen tack på förhand och tack för en bra podd och bra metod. Hälsningar Ella. Vem vill börja? Vad säger du, Emilia?
Alltså jag har ju barn då som är i liknande ålder, 5 och 9. Och jag har ju sån ändå hög igenkänning med det här. För det känns som att Ella har ett ganska busy liv och just den här skulden som man kan känna att man inte, att man kan lösa det mesta andra i livet, men att man ibland inte kan liksom på något sätt få rätt grepp om mammarollen. Att man inte kan ha tålamod, att man inte kan känna att man kan kommunicera på rätt sätt, pedagogiskt sätt med sina barn. Den är tuff alltså. Så att jag förstår att hon tycker att det här är jobbigt. Och jag kan känna så många gånger själv när man står i en situation där man kanske har tankarna någon annanstans och så vet man att det här barnet behöver den här där då. Och så bara funkar det inte. Det är ju det värsta av allt. Det är ju, jag gör hellre liksom ett dåligt framträdande än att få stå där i den situationen. Eller såklart också som hon skriver här att hon känner att barnen gör en liksom, när de inte gillar hennes mat och så vidare. Att man inte kan hantera de känslorna.
Mm. Men jag tror att, för hon frågar ju också när man reflekterar på kvällen. Mm. För vi har ju det här med vad var det som inte var så bra idag, vad lärde jag mig av det och vad var det som var bra idag och så. Och då tänker jag sådär att ett enkelt allmänt svar på det här, det är ju att är du i balans, alltså är du utvilad, har du ingenstans som du är på väg, inte kort om tid, då går ju allting såklart så otroligt mycket enklare. Så att jag tror också att man behöver vara lite snäll mot sig själv därför att vi kan inte ha det så hela tiden. Det är inte det som är föräldraskap. Alltså föräldraskap är inte perfektion. Däremot att kunna märka så här, nej men gud, du vet, jag har en 4-åring som sa att det var äckliga köttbullar och jag kände att jag tog det personligt. Ja. Det måste man ju kunna nästan så här, jag är ju lite rolig nu. Alltså jag tror att det handlar om det, att man kan inte träna upp ett sätt att vara så att man aldrig känner de här känslorna. Men man behöver inte agera på dem. Och jag tror att det kan ha varit så att du, Ella, nästan för mycket fixerar på att leta efter fel. För det är okej att inte tycka att det är kul i lekparken. För du har andra styrkor i din föräldraroll. Du kanske har supertålamod när det gäller att göra läxor. Alltså, vi behöver inte vara experter på allt. Så jag tror att hitta till att stärka det du gör bra. Så att du själv tycker att det är okej att inte vara perfekt. Då blir inte kraven på dig själv lika stora. Är ni med på den svängen?
Helt med. Helt med. Och jag tänker att kärlek är inte lika med leka i park. Alltså jag tror inte att man får det intresset av att man älskar någon. Däremot så står man där i alla fall ibland. Jag tror också att det är lätt att känna om man inte känner sig tillräcklig. Då blir det så här, och inte ens en gång köttbullarna vill de ha. Alltså att det är så här, att det blir helheten. Jag tror också på det här med reflektion. Och många jag träffar i mitt arbete, så när vi väl tittar på hur vi är som föräldrar, eller den som jag träffar är som förälder, så ser vi också att det är jättemycket som är bra. Men vi glömmer bort.
Precis, jag vill bara flika in här nu innan jag glömmer det. Mm. Ella, jag tänker så här att från och med nu och åtminstone en månad framåt, då får du inte titta på vad som inte har varit bra i din föräldraroll. Mm. Utan du måste fokusera på det andra. För där du letar fel och har så höga krav. Så att nu har du förbud på det. Så nu minst en månad så får du bara titta på och skriva varje dag ner allt som har varit bra i din föräldraroll. Eller hur? Förlåt, jag hoppar in där.
Så bra.
Ja, verkligen, verkligen. För att så är det oftast. Och än en gång, och det här har vi pratat om flera gånger också i podden. Det här att vi har en förmåga att spara det som inte känns bra. Och då minns vi det som inte fungerar. Och jag kan säga så att ingen behöver känna sig ensam. Bygga med Lego. Leka med dockor. Nej, jag tycker inte det är roligt. Jag kommer aldrig göra det. Men jag älskar min son. Och nu byggde väl han mest med Lego. Lite sådär klassiskt. Och jag vet att när han var mindre. Då gjorde jag så att jag släppade med honom på saker som jag tyckte var roligt. Så att det har i och för sig skapat honom nu. Men vi var inte bara i lekparken. Vi gick på museum. Han tyckte det var liksom, vi gjorde det till en rolig grej. Vi gick på lekparkssafari. Gick runt i stan och hittade olika lekparker. Så hann inte jag tröttna. Det är liksom så här, jag försökte vara kreativ. Men ibland också, för jag vet min son sa till mig. Han bara, mamma, makaroner både till lunch och middag. Och jag bara, ja, det är en sån dag idag. Slänger man in en liten frukt emellan så har vi hela kostcirkeln liksom. Det är en dag. Så.
Jag tror att det är precis det där, att om man har förväntningar på sig själv att så här, nästa gång jag är i parken så blir det lite mer kul, för så borde man känna som förälder. Det kommer aldrig bli så. Men om man inte har det kraven på sig själv så kan man ju slappna av lite mer.
Men jag tror precis som du säger att också låta barnen få vara med när man som förälder har kul.
Ja.
Jag tror att det är... Våra barn har fått resa med oss väldigt mycket i jobb och annat. Och då har en del sådär tyckt, men hur kan ni, Emilia, kan du ta med dina barn när du åker till Milano på liksom modevecka och sådär? Det är ju jättekonstigt, eller Paris. Men vi har gjort så mycket roliga saker när vi var där. Och det är ju det som de oftast faktiskt kommer ihåg. Nu vill man inte ens åka till Paris, man kan åka var som helst eller var som helst. Men i mitt yrke så har det ju varit så. Någonstans, jag håller med dig verkligen där, att man ska nog inte lägga skuld. Och jag ska verkligen ta med det som du säger, Mia, att fokusera på det som man har gjort bra. För vi är så dåliga på det som föräldrar. Det är ju det enda, när jag pratar med dig, Yvonne, så är det alltid, radar alltid upp allting som jag känner att jag har misslyckats med i min mammaroll. Men det är klart att det är inte bara dåliga saker som jag gör.
Nej, och då måste man kompensera just med det här med att reflektera och se allting som fungerar. Och det är viktigt att landa i det. Men när vi bara pratar så är det lätt att det försvinner lite grann. Det är därför vi använder den här reflektionsmetoden där vi också skriver. För att annars är det lätt att det andra ändå stannar kvar.
Och jag tänker framförallt då på bra, skriv ner eller allt som är bra. Och på rubriken med hjälp. Där behöver du prata dig själv till rätta. Så att då kan du skriva så här, hjälp mig att se mina styrkor i mammarollen. Hjälp mig att känna att jag duger i den rollen. Alltså hjälp mig att se. Så att du boostar dig själv även i hur du behöver titta på din mammaroll. För jag tror liksom att det är så lätt när man då är i den här tiden som vi befinner oss och kanske bläddrar på sociala medier. Så får man känslan av att det finns andra där ute som är perfekta. Hade de bara liksom fått prya hos någon annan då hemma hos dig när det är makaroner. Både till frukost och lunch och kanske eventuellt. Och så går vi på något som du tycker är kul. Då hade hon kunnat bara säga, men gud vad skönt, är det andra som gör så? Ja, men då kör vi. För det är bättre att liksom vara okej med att inte vara perfekt än att gå runt och känna skuld och skam. För det mår ingen unge bra av. Alltså det är verkligen, står mellan dig och barnet.
Och den är så viktig, för att det här kommer ju av att till exempel jag och vi här har tränat det personliga ledarskapet. För att det gör, och med hela alla år vi har jobbat i det här, det som ger mest till barnen, det är att man är avslappnad och trygg i sig. Det är det man ger vidare. Inte hur kul det var i parken.
Nej, och faktiskt sen också, inte. Om man går runt med höga krav på sig själv och känner sig otillräcklig, då är ju också risken att man inte vågar sätta gränser som förälder eller säga nej när man behöver säga nej, för man liksom försöker kompensera för att man inte fick till det innan, och så vill man vara snäll nu, fast det är inte att vara snäll, det är att egentligen skälpa. Så att det handlar om att vara så pass okej med att man har det här uppdraget och den här stora gåvan att få vara förälder till den här ungen, som också, det ska vi också säga, en del barn är ju jättejobbiga. Jag kan ju säga det, Mia, inga biologiska barn. Alla ungar är ju inte lätta. Alltså det är en del som verkligen har fått, inte hela tiden. Alltså det är ju, herregud. Det är så, apropå då när man kommer till oss, så har ju vi, man ska skriva ner personer som man då kan liksom ha, både känna sig besviken, irriterad och frustrerad på. Och om en person kommer till oss som är förälder och inte skriver upp sina unga på listan, då vet vi att de ljuger. Ja, det är en av de sakerna. Då så ljuger de. Man måste ha upp ungarna, titta på. För att se vad särskilt är det som triggar. Och förstå, är det min ambition av att vara perfekt förälder? Eller är det kanske en oro för att mitt barn har ett beteende som jag är rädd aldrig kommer gå över? Alltså man behöver fatta, vad handlade det om? För det handlar aldrig om makaronerna, köttbullarna eller lekparken. Det handlar alltid om våra ambitioner eller vår oro inför vad som ska hända. Så lite mer analys i vad som är vad.
Och var aldrig rädd för att ta hjälp.
Nej.
Det ska jag säga. Alltid föräldrarollen. Vi behöver bolla med andra. Så och, man får lite distans.
Och se till hjälp. Att du har fler människor som är vuxna personer i dina barns liv. För det har de nytta av. Så att du kan liksom låta så här någon granne eller någon kompis eller så. Kan du låna dem i 2 timmar? Du gillar ju dessutom lekparken. Så kan jag vara hemma och liksom komma ikapp mig själv.
Men det här
och
så är kan ju vi se så sen. Intressant att du säger det. För det här, jag har ju sett det i så många sammanhang där man pratar med kvinnor. Oavsett om man jobbar väldigt mycket eller man faktiskt inte jobbar alls. Så har vi ju ett behov av att ibland, antingen så har vi inte möjligheten att ta hand om barnen där då, eller så har vi bara behovet att få göra någonting själva en halvtimme. Vi har löst det på det sättet. Vi har haft föräldrar som inte har bott i Sverige och vi har inte fått någon hjälp. Så vi har faktiskt tagit in professionell hjälp. Och det här är någonting som folk har så svårt att prata om. Jag satt i ett sammanhang med politiker, med tjejer som, kvinnor som jobbar jättemycket. Och så sa jag så här, men vilka här runt bordet har en barnvakt hemma? Eller får en hjälp? Vilka har inte en farmor och farfar som ställer upp? Och alla räckte upp handen. Och så här, men ni är alla offentliga kvinnor. Varför kan ni inte prata om det? Varför kan vi inte säga det? Tänk ändå vilket budskap genom sociala medier. Då ska jag ena stunden vara i TV4 och föreläsa och resa till Paris och så vidare. Och sen så lägger jag upp en bild när jag står och pysslar med mina barn. Det är klart att jag inte gör det varje dag. Men jag kan göra det.
Det är klart att du kan göra det.
För att jag har hjälp.
Exakt. Precis.
Och då tänker jag på alla dessa kvinnor som då inte har den hjälpen. Och som sliter med att få ihop det här satans vardagspusslet. Och så tänker de, hur kan hon göra det här? Och så har hon make-up-artist och ser fräsch ut. Alltså det blir ju en falsk verklighet någonstans. Precis. Så där tycker jag, så här, det är, om det är någonting jag är väldigt tydlig med. Jag hade aldrig kunnat göra det jag gör idag. Bara en, tycker jag ändå stundtals väldigt, väldigt bra mamma. Om jag inte hade också fått den hjälpen. Och visst, jag hade önskat att jag hade haft den kanske hjälpen via en granne eller så också. Men jag är världens bästa kvinna som jobbar med oss. Som är som en familjemedlem verkligen. Och hade aldrig kunnat leva utan henne faktiskt.
Gud, vad bra.
Då både min man och jag har valt att också satsa på våra karriärer. Men vi älskar våra barn. De går före allt. Vi älskar dem lika mycket för det. Men vi kan inte hämta dem varje dag. Och jag känner inte att jag är en sämre mamma för det.
Nej, och det är inte det där som är kärleken. Och ni ska ju ha dem hela livet. Och att barn har flera vuxna personer, precis, i sitt liv som älskar dem är ju det bästa sättet att förbereda dem för framtiden. Mm. Då har de fler personer som de lär känna, som de knyter an till, som de kan ställa frågor till, som är måna om dem.
Och vi får inte glömma, om vi bara går tillbaka, alltså det är inte så långt tillbaka i tiden, så var vi inte med våra barn hela tiden. Vi var flera stycken vuxna som från och till tog hand om barnen och barnen lekte tillsammans. Flera familjer går ihop. Eller så är det flera syskon och syskonen hjälpte att ta hand om varandra. Så att det är inte så att den tiden så som vi tänker och förväntar oss nu för tiden, det är faktiskt ingenting som historiskt har gjort.
Nej.
Så att det, vi har hittat helt andra krav på oss själva.
Ja.
Att vi ska sitta och vara med våra barn hela tiden. Och det är helt okej om man vill eller kan det. Absolut,
ja, det är
inte det. Det är liksom, så här, men också att vi hjälps åt. Vad det finns ju så här gammalt uttryck. Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Inte helt fel. Det är lite dåligt med byar bara nu för tiden.
Och då får man skaffa sin egen något sätt. Och då är det så att alla har inte samma förutsättningar. Men då får man titta runt lite så där. Vilka andra föräldrar går precis som du fram och tillbaka till förskolan? Vilka föräldrar finns det i klassen? Har du någon granne? Man får försöka liksom titta runt lite och hjälpas åt. Och framför allt att inte behålla alla de här tankarna när de är i en negativ spiral, när du liksom, Ella då framförallt, känner dig dålig, att du behåller dem för dig själv, utan där behöver du liksom vända dem och vara, när du ska utveckla ditt liksom föräldraskap, alltså när du ska lära dig mer om dig själv, då behöver du vara så stark så att du känner att du är okej med att inte vara perfekt. Så att det krävs ett visst mått av alltså känsla av att ha ett egenvärde som inte bara är kopplat till prestation för att faktiskt utvecklas som förälder. För att om jag har en svag självkänsla, då krisar jag ju om jag inte är perfekt. Så då står jag inte ut med att det inte har varit perfekt. Så att det krävs att du boostar dig själv nu minst en månad och alla det positiva. Då får du liksom, det är som inre kondition som gör att du kommer veta, men jag är ju fan bra. Jag gjorde ju sjukt mycket bra saker igår. Så att då vågar du titta på så här, okej, det där som hände, hade jag kunnat gjort det på ett annat sätt? Om jag fick gå tillbaka i tiden, vad lär jag mig till nästa gång? Så att det blir utveckling, inte slå på sig själv.
Otroligt viktigt att tänka på.
Ja, jag är väldigt glad över att du berättade att du har hjälp. För det är återigen det här, jag pratar ju mycket om skuld och skam och hur viktigt det är att vi kan känna skam, för annars vore vi psykopater, men att det finns så mycket osund skam som vi bär. Och då har det blivit en sån där sak som ingen ska berätta att man har, för det är på något sätt fult. Varför då? Alltså, det finns så många knasiga saker som, varför ska vi inte få berätta det? Det är klart vi ska berätta det. Aha. Då får ju andra så här, då kan de ju slappna av. Ja men gud, ja men då förstår jag. Då behöver jag ju inte jämför inte er med andra. För ingen annan har exakt samma barn som dig. Samma förutsättningar som dig. Bli inspirerad av andra, men jämför er inte.
Vi måste dela lösningar. Samma lösning fungerar inte för alla. Men om vi inte vågar prata om saker och hur vi löser det, så kan vi inte ge vidare till andra. Nej. Och det är ju väldigt snålt och tråkigt. Så att jag tycker att det är otroligt bra att man delar med sig.
Och jag tror också, i mitt fall har det verkligen varit så enormt svårt att, som ni också säger här, fråga andra föräldrar hur de har det. Be om hjälp. Alltså inte bara be om hjälp att fysiskt kanske ta hand om mitt barn eller hämta. Utan säga så här, hur upplever du att det här är? För det är det viktigaste och finaste man har någonstans, sina barn. Så man vill inte erkänna sina svagheter där. Man vill ju vara den här supermamman som är pedagogisk och som ger all sin tid och så vidare. Men så ser i alla fall inte alltid verkligheten ut för mig som mamma. Och jag gick ju faktiskt till en barnpsykolog när vi fick vårt andra barn. För att vår dotter blev väldigt, väldigt ledsen när hon fick en lillebror. Och den här personen som jag gick till, som jag hade fått varmt rekommenderat och så vidare, vi klickade inte riktigt kan man säga. Och hon ganska snabbt, när jag frågade hur min situation såg ut, jag hade varit mammaledig i 6 månader då med Elektra och med Baltasar, så började jag jobba ganska direkt. Jag var på Nyhetsmorgon för 2 veckor. Men då hade jag med mig hela familjen och jag såg ändå till att barnens pappa är otroligt hands-on med barnen. Det har alltid varit det. Vi är 2 om det här i vårt förhållande. Hur som helst så vänder hon sig till mig och säger att du började jobba för tidigt. Du lämnade ditt barn för snabbt. Och hon har anknytningssvårigheter. Hon kan inte anknyta till dig som mamma. Och det här är någonting som jag kommer leva med för resten av mitt liv. Och det spelar ingen roll att det här var en person som faktiskt jobbar med det här professionellt. Det lika gärna kunde ha varit en vän som hade sagt att mig. Det var det mest sårande jag någonsin har fått höra. Och det är sånt som jag själv idag, när jag träffade dig, var det första jag tog upp. Alltså det är någonting jag kommer alltid få jobba med. Och jag har absolut så många gånger gått tillbaka och kritiserat mig själv. Och frågat mig själv, gjorde jag fel som inte var mammaledig 1 år? Med båda barnen. Men å andra sidan har jag ett fritt jobb. Jag har kunnat tagit med barnen. Så att jag har inte haft, kanske som många andra mammor har, som är anställda på ett företag där man absolut inte kan dra in en barnvagn. De har ju hängt med. Men det är ju ändå så att jag inte har bara varit hemma. Och då lever man med en sån. För det är skam för mig att känna det faktiskt. Och jag kan fortfarande inte riktigt komma över det. Och det här är ju då 9 år sedan. Så att det är ju lite speciellt. Eller inte 9 år sedan, för jag fick barn för 5 år sedan. Är det. Så att jag, ja, det är något jag kommer få jobba vidare på, tror jag. Men, och stundtals känner jag att jag är en bra mamma. Men att jag faktiskt har fått höra en sån sak som kanske... Ja, jag vet ju att det ligger en viss sorts sanning i det. För att jag har ju prioriterat mitt jobb någonstans då.
Fast jag måste bara... Nu är Mia här. Jag måste bara säga, för det första så blir jag... Ja, men lite, jag ska säga liksom så här, ledsen att en person i den professionen, oavsett om det var sant, alltså, vilket jag inte tror, jag är helt säker, för då skulle ju halva världen som inte kan vara hemma med sina barn hela tiden, som dessutom vi har här i Sverige helt enormt långa, en del har ju bara 2 veckor som ska gå tillbaka, är alla då, hela USA, dåliga föräldrar? Eller, alltså, det funkar ju inte, vi kan inte hålla på så, vi kan inte säga att det är där det bor. Så att jag blir liksom ledsen på att även om vi säger att det var så, att det var hela sanningen, så i den rollen då, att som professionell psykolog ska hjälpa till med dig i din roll när det gäller ditt föräldraskap, att säga det på ett sätt som ju inte på något sätt har hjälpt dig. Alltså, oavsett, och det säger vi ofta när jag jobbar så här, vill man ha rätt eller vill man ha förändring? Alltså, även om det var sant så blir du ju inte bättre om du går runt då 5 år senare med känslan av att det är nog jag som har liksom skapat det här. Du blir inte en bättre förälder av det. Det är så otroligt viktigt att vi måste så här...
Ja, och jag blir ju lite teknisk. Fick du veta det här första gången? Första mötet? Så snabbt kan man inte ens en gång ta en analys. Och det går inte, nej, att ta den slutsatsen. Så det är viktigt att du tar tillbaka och äger ditt föräldraskap. Strunta i den här gången. Mm. För att det går inte att dra så snabb slutsats. Och det går inte... Och förstöra ett barn så snabbt. Alltså, så här, förlåt. Alltså, så här, vi är fantastiska, vi människor. Alltså, vill man gräva så kan man ju hitta knasiga saker för oss alla. Och jag träffar ju människor som har varit med om så mycket grejer. Som man tänker, nej men gud, stäng av filmen. Och de är helt, de har återhämtat sig. Och de är helt fina här inne. Och har verkligen hittat vad som är rätt. Och har en stark, fin värdegrund och sådär. Så att, nej, nu skrotar vi det där.
Ja, men det är ungefär som att säga att alla de som inte har en mamma. För många växer ju upp med bara en pappa. Mm. För att mamman inte fanns där eller inte klarade av att vara mamma. Eller kanske inte ens överlevde. Har de då inte kunnat ha en förutsättning för att bli hela? Alltså, man kan inte säga så där. Man får inte säga så. Så vi vill säga till dig nu. Ja. Vi suddar bort den där händelsen.
Skönt.
Ja. Hon gjorde fel. Som sa så till dig. Den där första gången. Det var inte bra jobb. Nej. Inte en bra dag på jobbet, säger vi.
Nej, precis. Men precis. Det som är bra är att det skrämde mig inte. För det kan jag tänka mig. Hade man haft en upplevelse. Apropå för att knyta an till det vi pratade om i början. Där, att hitta rätt någonstans. Jag är helt säker på att den här personen. Kan leda och guida andra människor perfekt. Så att jag vill på inga vis liksom kasta något liksom negativt sken över den här personen som jag träffade. Men det är också väldigt härligt när man kommer till en person och man träffar rätt från första sekund. För så kan det verkligen vara. Men jag tror att många... Det kräver lite tålamod, tror jag. Att man behöver... Det är en liten djungel där ute. Man måste ha som personkemi. Det är som att bli kär i en människa. Man
du
måste
helt
någonstans,
rätt
eller visst är det väl
det är
så?
Precis så. Ja.
Men jag vill ändå säga att vi hjälper ingen genom att döma dem,
nej,
som
precis.
Dåliga.
Nej.
Men sen är det ju såklart så att det hade kunnat varit så att efter 5 gånger och ni hade byggt relation så hade den här meningen kunnat sägas på ett sätt som inte blev personligt eller kränkande eller så. Så det handlar ju om
precis.
Det.
Nej.
Så att det handlar om att vi måste bygga relation, vi måste skapa förtroenden innan vi kan gå in och spegla den typen av ganska smärtsam korrigerande feedback.
Det är också viktigt att man känner efter kemin så att man inte sitter med någon där man känner att det här mår jag inte bra av. Då ska man byta, men man ska inte ge upp.
Nej.
Och så gör ju vi varenda gång när man kommer hit först så får man komma helt förbehållslöst. Där man får känna efter att man gillar sättet vi arbetar men också fungera med personen. För att annars blir det inte bra. Och det finns fler bra sätt att arbeta med sig själv och det man kan välja olika saker. Och att man vågar lita till känslan. Du hade ingen bra känsla av det där samtalet. Nej, då är det inte där du ska hänga.
Precis.
Och så hittade du Yvonne.
Ja, så hittade Yvonne.
Ja, och jag vågar säga, eftersom vi har hängt, att du är en jättefin mamma. Mm. Och någonting som verkligen talar om det, det är att du alltid bryr dig och alltid vill vara bättre. Mm. Och det är det enda vi kan göra, faktiskt. Att vi alltid vill utvecklas, se våra barns behov, försöka anpassa, men också våga kolla oss själva så att vi också kan sätta gränser. Och vara föräldrar, helt verkligen. Enkelt.
Och i den rollen ska jag också säga som du har guidat mig så bra. Jag tror att vi lever i en värld där man också ska på något sätt kunna managera allting och vara så bra på allt. Mm. Men jag tror också att jag har tagit med mig i våra samtal väldigt mycket att det är okej att ibland också faktiskt vara en ganska risig mamma i vissa lägen. Att så där, den här gången var jag inte pedagogisk. Nej. Men jag går vidare. Eller vad den kan vara. Men att, jag tror att för min del, och som gillar att vara perfektionist i mycket i livet, så har det varit väldigt viktigt för mig att också någonstans kunna acceptera att nej, men jag fixar inte alltid, men när jag gör det så är det ändå ganska bra.
Och för barnen behöver ingen perfekt förälder. Det blir jättesvårt för dem när de ska ut i livet sen. Mm. Däremot behöver de så här, att du så här, oj, hörde du vad jag sa? Mm. Det skulle jag inte ha gjort. Vad tokigt det blev. Förlåt. Alltså, det kan vara lite odramatiskt ibland. Eller så kan det vara att också så här, utveckling handlar om att äga det vi gör och ta ansvar för det. Inte, jag säger det igen, jag kommer säga det varje avsnitt. Inte perfektion. Så att dina ungar behöver att du visar att det är okej att inte vara perfekt. För annars kommer de härma dig och kräva perfektion av sig själva. Mm, och det vill vi inte ge dem. För de gör som vi gör, inte som vi säger. Så de behöver lite halvsopigt föräldraskap lite då och då. Men kärlek.
Det är fördelen om man har haft lite dålig barndom. Man lyckas fan bättre.
Ja,
du...
det är så här. Ja, då har man liksom så här, man vet.
Eller hur? Ja, det är fint. Det är ganska bra. Ja.
Det är så, och jag tror att det är så här, precis som du sa. Jag tänkte på det när du pratade där. Att så här, man måste våga prata med andra. Även om man vill verka då perfekt. Alltså att visa den sårbarheten. Att med vänner säga... hur gör ni med det här? Det här tycker jag är svårt. Eller känner, det är ju sårbart, för man riskerar ju att de tittar på en och bara okej, nej, vi har aldrig några problem. Hemma hos oss är det felfritt. Men man måste ändå våga göra det, för det är så vi blir trygga, det är så vi blir starka. Så att våga vara sårbara, våga vara ärliga, berätta som det.
Och det är ju samma sak i en relation, alltså till sin partner. Det är ju samma sak där. Folk är för dåliga för att sådär säga. Att när det, man säger gärna när det är bra. Åh, vi har ett lyckligt gifta i 15 år. Men så vill man inte riktigt prata om de sämre stunderna någonstans.
Och samtidigt så är det så att vi måste ju bråka ihop oss. Mm. Hur ska det annars gå? Vill man leva i en jämställd relation så måste man krocka. För annars är det en som alltid bestämmer. Så att det är så här, vi behöver bara göra det vi kan. Och vara snälla mot oss själva. Och andra.
Mm. Och skrika... rakt ut.
Motherfucker.
Ja, precis. På Nytorget. Det är så.
Ibland är det så. Ibland är det så. Det är okej. Alltså, livet suger regelbundet. Vi vill att du kommer tillbaka.
Jättehärligt att få vara här. Jag känner att man lär sig så mycket bara att lyssna på podden. Det är... nästa gång som jag sa, jag var på promenad när jag lyssnade på just avsnittet med Ola Rapace. Jag måste sitta vid ett skrivbord nästa gång och kunna ta anteckningar. Så kände jag. För det är så mycket klokheter som sägs.
Ja,
tack för att jag fick komma.
Tack för att du kom hit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.